Ber i Jesu namn, låt orden falla i god jord idag. I Jesu namn, amen. Trevligt att se er. Jag har kommit körandes från Jakobstad. Det var på förmiddagen och hälsningar från den fina skaran. Men man ska nog inte predika två gånger på samma dag, är min känsla. Men nu ska vi ta oss igenom det här. Vi är uppe i en väldigt spännande serie som heter Vad då frälst? Alltså vi talar om soteriologin, läran om frälsning. Och på min lott, som jag tar i själv och skapat, har hamnat idag om att tala lite om de här ganska komplicerade bibeltexterna som handlar om egentligen om vi kan gå miste om vår frälsning. Jag har predikat nu i år, 25 år, som jag håller på ett tag. Och hitta en par områden som ofta skapar skrämselhicka hos åhörarna. Det brukar vara eskatologin, alltså läran om yttersta tiden. Det brukar vara demonologin, alltså läran om onda andar. Och så brukar det vara just det här, så, vad heter det, soteriologin, läran om frälsning. Hur vet jag att jag är frälst? Och så vidare. Jag är då av den gammaldags men trogna och sanna åsikten om att vi predikanter bör predika hela Bibeln. Vi kan inte lämna bort några kapitel här och där eller stryka bort Ruts bok, varför man är sur på henne. Nej, vi är kallade att tala hela evangeliet. Och i det så finns också de här ämnena som ibland kan vara lite att man inte vill tala om dem. Och det här är, om jag ska vara ärlig, så jag sa nog det till mig själv och frun och Benjamin. Det här är en predikan jag egentligen inte vill hålla. Men här är man, och det är mitt eget fel. Jag skulle nämligen vilja tala om hur syndar jag mot den helige ande? Kan jag gå miste om min frälsning? Och kan jag gå förlorad trots att jag lever som kristen? En ganska heavy saker. Och jag går nu rakt på sak för att klockan tickar och så vidare. Så säger vi på den första texten kring det första ämnet, Matteus 12:31-32. Vi läser i Jesu namn. Därför säger jag er, all synd och hedelse ska människorna få förlåtelse för. Men hedelse mot anden kommer inte att förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska bli förlåten. Men den som talar mot den heliga ande kommer inte att bli förlåten, vare sig i den här tidsåldern eller i kommande. En uppmuntrande syndastext. Och då tänker jag nu, innan vi går in i källan den här texten, så tror jag att det första du ska lära dig, om inte du redan har gjort det, när du läser Bibeln, det är det så kallade kontextualisering. Vad betyder det? Jo, att inte plocka ut bibelverser ut ur sitt sammanhang. Vi pingstvänner har ju doktorerat på det här, där vi tar en vers och så kör man hårt på den. Kanske favoritversen vi håller tag om och kanske torterar på felaktigt sätt ur det välkända Filipperbrevet 4:13. Och vad säger det? Vad står det versen innan? Ja. Allt förmår genom honom som är kraften. Jättebra vers, men hur många gånger har inte jag citerat den åt mig själv och från predikstolen? Till höger och vänster har man gjort det. Men läser vi vad det står före och efter, så handlar den texten om Paulus uttryck att leva som fattig och som rik. I överflöd och under svåra förhållanden. Den versen talar egentligen Paulus om, han tackar församlingen för de har bistått honom med gåvor. Man säger, ni behöver inte ösa mig med miljoner talenter, för jag kan leva under svåra förhållanden. Men om ni vill ge mig en löneförhöjning på 25%, så kan jag också leva i överflöd. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det var den texten egentligen säger oss. Det var det Paulus egentligen använder. Så därför tänker jag, det första man ska göra när man stöter på en svår text är att se i vilket sammanhang har texten skrivits. Paulus skrev till exempel Filipperbreven, han satt i fängelse. Och de mobbar nu utanför fönstret för att se om de kan göra hans fångenskap ännu svårare genom att låtsas predika Jesus. Och han säger, men sen då, Jesus vill på ett eller annat sätt predika, då jag tänker fortsätta glädja mig. Inte ännu kommer dit själv, tror jag. Men ser vi nu på den här texten som Jesus talar över, så ser vi att Jesus har just befriat en man som har varit besatt. Han har varit blind och stum. Och vad som har hänt då är att fariseerna för andra gången, inte första utan andra gången, har anklagat Jesus för att han med hjälp av Beelzebub, alltså demonernas furste, driver ut andarna. Och Jesus har en liten förklaring där om ett rike strider med sig själv så splittras det och går under. Och man kan nästan se hur Jesus suckar när han säger vers 28. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har ju Guds rike nått er. Ser ni inte att Guds rike har kommit på den här platsen? Men vi upplever och vi uppfattar hur Jesus är frustrerad på de här fariseerna som anklagar honom. Inte bara från att inte tro på att Guds rike har kommit, utan de säger att djävulens rike har kommit. För de menar ju att det är djävulen som Jesus använder för att driva ut de här andarna. Så vi har alltså ett mirakel som väldigt tydligt, nästan så tydligt som det bara går, har inträffat framför ögonen på människorna. Det är bara synligt och tydligt att Guds rike har kommit. Och Jesus var den han sa det sig vara. Det är viktigt att komma ihåg i den här kontexten det också. För Jesus säger Johannes på ett ställe att om ni inte tror, men om jag gör dem, säger han så här, så tro då på gärningarna om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Johannes 10:38. Det kunde nämligen inte göras mer tydligt. En blind ser och en stum talar. Men mitt, och nu kommer poängen här, men mitt i allt detta så väljer fariseerna inte bara att inte tro på sonen, utan väljer att ge äran för miraklet åt Satan istället för den helige ande. Alltså någon blir helad, ett mirakel inträffar, och istället för att ge anden äran så försöker man ge äran åt djävulen. Och det ska jag säga är inte att rekommendera. För då tror jag att man börjar röra sig väldigt nära att synda mot den helige ande. Och så Gud gör någonting konkret, synligt, mitt ibland oss. Och säger, nej men det är inte Gud som har gjort det. Det är djävulen. Och då tror jag att vi ska nog fundera på, är det här nu rätt väg att gå? Jag har till och med hört det under vår tid. När mirakler äger rum så försöker man bortförklara det på ett eller annat sätt. Och till och med har jag hört historier där man vill ge på något sätt äran eller krediten åt fienden. Och det har jag nu svårt att förstå en sån orsak till. Sen vill jag poängtera att Jesus inte säger på det stället, att inte ens fariseerna i det sammanhanget säger inte Jesus att de har gjort det. Han säger att det där man inte får förlåtelse mot hedelse mot anden. Man säger inte rakt ut att fariseerna här har gjort det. Det är en viktig distinktion att göra. Jag har sett en trend sista 10 åren. Jag har en liten hobby ibland. Jag vet inte hur mycket givande det är. Men jag tycker om att se på debatter mellan ateister och kristna. Och jag tycker mer om dem ju mer intellektuella de här personligheterna är. Och det har jag märkt sista 10 åren. Att för 10 år sedan så kunde man ställa en ateistisk filosof, professor, skulle man ställa honom eller henne, oftast honom av någon orsak, frågan: vad ska hända för att du ska börja tro på Gud? Och för 10 år sedan eller 20 år sedan kunde de svara så här: jo, om någonting synligt händer framför dem, att Gud skulle skriva med sin egen hand på himlen eller ett mirakel skulle äga rum. Men jag märkte sista åren hur tongången och tonläget ändrat hos dessa människor. De mera, om det skulle hända idag, så det bara för någon vecka sedan sist. Att skulle ett mirakel nu hända, så skulle de tro, ja men det var säkert en hallucination. Jag drömde. Vilket jag tycker är svårt om det är ett under, ett mirakel äger rum. Och där behöver man vara på sin vakt bara. Jag vill ändå tro att Gud är densamma idag igår. Vi är inte cessationister här i samlingen för att anden har slutat verka. Utan vi tror att Gud gör saker också mitt ibland oss. Vi ska inte vara rädda för sund, klassisk karismatik. Där anden kan beröra folk och anden kan göra under och tecken. Jag har sett i min egen familj Gud göra oförklarliga mirakler. Så jag tror på att anden är igång. Och vi ska sträva efter de andliga gåvorna, står det i Bibeln. Främst den profetiska. Så vi ska längta efter att anden ska göra saker mitt ibland oss. Och när vi hör, om vi hör i missionskyrkan att ett helande ägt rum, då ska vi prisa Jesus. Då ska vi inte vara på vår vakt och fundera, nej men de är lite extrema där. Nej, vi ska tacka Jesus. När vi hör om och ser anden gör saker mitt ibland oss, då ska vi prisa Gud. Nej, men ni ser när lärjungarna kommer tillbaka och så säger de, vi försöker hindra någon som drev ut andar genom ditt namn. Säg just nej, 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 nej. Så ska ni inte göra. De som inte är mot er, de är för er. Vi ska tacka Gud när Gud gör saker mitt ibland oss. Så vill jag nu säga med det här. Jo. Att när vi ser Gud gör saker mitt ibland oss, då ska vi ge Gud äran. Men när hedar man då mot den heliga ande? Tänk om jag gjort en misstag. Martin Luther hade en sån tanke som jag nog har tagit till mig. Att oroar vi oss för att heda mot den heliga ande, så har vi högst troligtvis inte gjort det. Ja, men fariserna funderade ju inte på om de hedar mot den heliga ande när de sa att, det var, att Jesus var en Belzebubslakej. Men när vi går och funderar, för den här funderingen är en form av Guds fruktan som bor i oss. Att vi vill ju inte synda mot den heliga ande. Och då tror jag också att vi inte heller gör det. Så om du går och funderar på att du har gjort det, sa min pappa till mig när jag sa att han så jobbig predikan på söndag. Så frågade mig, vad skulle du predika om? Sa jag det här, ja men det är ju enkelt, sa han. Så tänkte jag att jag skulle skicka upp han på scen istället. Men han sa det, om man oroar sig för det, då har du högst troligtvis inte gjort det. För det andra, nu kommer den här som Jesus hjälpt mig. Den här bibeltexten, Hebreerbrevet 6, har jag läst 2 uppsatser. Jag läst grekiska grundtexten, jag har läst 2 olika bibellexikon och inte ännu blivit riktigt fått klart om det här. Alltså, det här tycker jag är den svåraste bibeltexten i hela Nya testamentet. Vi läser den ändå i stor frimodighet. Det som en gång har tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, dem går det inte att föra till ny omvändelse, då de själva korsfäster Guds ord på nytt och hånar honom offentligt. Det är ganska hårda bud i den här texten, som jag anser är en av de mest komplicerade, om vi bortser från de symboliska apokalypstexterna i uppenbarelseboken. Tycker jag det är en av de svårare passagerna i hela Nya testamentet, och i slagsmål med Hesekiels första 20 kapitel kanske svåraste i hela Bibeln. Det är också en av de mest debatterade textpassagerna. Det finns ett antal teorier. En av de uppsatser jag läste, där fanns det 8 olika teorier om vad den här texten egentligen ska handla om. Och i och med att texten är ganska svår, så vill jag inte påstå att idag kan jag ge någon riktigt entydigt, heltäckande svar på allt den här texten säger. Men jag vill ändå lyfta fram den, för den är viktig för oss. Och det är lite som ökenvandrarnas varnande exempel som Paulus predikar om i Korintherbrevet. Det är viktigt att ändå se vad vill skribenten säga oss idag. Men innan vi tar itu med den här texten så behöver vi säga vad den inte säger oss. Alltså när har man inte fallit? Alltså det där slutgiltiga fallet som ändå texten tycks prata om. Bibeln har ett antal gudsmänniskor som faller i rätt tunga saker, men vars tjänst tycks fortsätta i oförminskad styrka efteråt. Och i vissa fall ännu större styrka. För att nämna några kan vi bara rabbla upp en par. Vi har David, vi känner till honom. Han levde äktenskapsbrott och mördade hennes man. Tjänsten fortsatte och blev måttstocken för Gud själv framöver i vad en gudsmänniska är. Han levde inte som David. Han levde som David. Det var alltid David som var där. Vi har alla patriarker, Abraham, Isak, Jakob och också Josef, som många av dem, eller alla av dem, levde del av sitt liv i ganska stora lögner. Jag menar, Abraham kom till Faro och var nervös att Faro skulle bli lite attraherad av sin fru. Sa han till min syster. Och Faro var, yes, kom till mig och så talar Gud själv till Abraham, till Faro en dröm. Hör du? Ska inte röra den där gudsmannens hustru. Isak, Jakob. Isak höll på samma sätt. Jakob, ni vet vad han höll på med, lura födelsorätten från sin bror. Josef, kanske den mest helgade av de här, men han lurade också sina bröder när de kom tillbaka. Och ska ha bröd när han har blivit uppsatt dit i de egyptiska sfärerna. Ändå så är de blivit förebilder för vår tro. Abraham har en speciell plats för Jesus undervisning. Abraham såg min dag och jublade, säger Jesus på ett ställe. Och Abraham finns också med den här liknelsen där den här mannen, Lazarus, vid den rike mannens bord. Så får han upp till himlen och sitter med Abraham i bordet. Så Abraham har en ganska viktig roll när Jesus talar om de här Guds personligheten, det gamla förbundet. Sen har vi Petrus, han som sa om alla andra ska lämna dig så kommer jag aldrig, jag ska gå in i döden för dig. Och Jesus sa till honom innan truppen är galt tre gånger har du förnekat mig. Eller truppen är galet har du förnekat mig galet. Säger man lite. Så i alla fall så förnekar Petrus honom och Jesus upprättar honom. Röven på korset, kanske har den sista. Kanske Bibelns kortaste evangelisationstjänst. När han strax innan han dör så har han diskussionen med Jesus. Att, tänk på mig när du kommer över ditt rike och Jesus svarar. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Så vi som är lite äldre, tänk på att det handlar inte om tiden vi har. Det handlar om vad vi gör med den. Så vi kan alltså konstatera att avfallet inte handlar om vad människan gör med synden enbart, utan vad synden gör med människan. Och jag vill inte förminska nu som att synden ska vara någonting som jag rekommenderar, absolut inte. Vi är helt fruktansvärt dåliga på att ta synden på allvar i våra liv om vi nu får rakt på sak med. Alltså, nåden är bra, vi behöver den. Vi kan ju inte tro att alltså, vi kan, som Dieter Bonhoeffer var inne på, gå in på the sheep grace. De bara tror att ja, men det var nåd, så får man leva hur man vill. Men var det Guds fruktan i det? Hallå? Helgelsen och Guds fruktan, det är vårt gensvar på att Jesus dog för våra synder. För Jakob så är vi inne på det där i kapitel 1. Att lever vi i synd så är det till död. Jag menar, hur många av oss har dolda synder som vi inte pratar med någon med? Kanske hälften av er kämpar i porrmissbruk. Så kan vi inte hålla på. Men vi måste ju bekänna våra synder. För det visar, har du en kärlek till Jesus? Och om någonting kan motarbeta dig att falla bort från din tro någon gång, jag menar att leva i omvändelse. Lyfta fram det ljuset. Så som Jesus är ljuset. För ett ständigt inflöde av synd som du inte gör någonting åt, det leder nog till död. Och här menar jag, och här tycker jag fastna för det här, allting jag läste den här veckan kring det ämnet. En teolog som skrev så här, att texten primärt inte behöver handla om att man inte kan mitt allt omvända sig, utan att man inte vill omvända sig. Om texten sa att sedan man sedan avfall efter att ha fått hela det paketet av godhet mot sig, så dem går det inte att föra till ny omvändelse. Det på något sätt sitter i det där omvändelseberoende i oss. Det vi känner på något sätt att vi måste vända om. Ja, men det är en positiv sak. Det är som den här mannen bland svinen, den här förlorade sonen. Så att han kom till besinning och så vände han om. Det är någonting i oss. Någonting av Guds kärlek som gensvaras i oss när vi vänder om. Romarbrevet 2:4 så säger att det är Guds godhet som leder oss till omvändelse. Och vill man på något sätt fundera att hur är det med mig och mitt liv och den här synden mot det eviga avfallet, ja, men så länge det finns någonting i dig som bara vill leva i omvändelse, då är du på rätt sida. Risken vi har när vi struntar i omvändelse, vi ger fingret till Gud och bara säger jag går min egen väg. Jag tror nog att man ska springa ganska långt bort från Gud med fri vilja och hög hastighet innan det inte går längre att komma tillbaka. Det är väldigt tydligt för dig nu som har festat på lite för mycket i helgen. Det är inte det jag talar om. Guds kärlek är nog så stark och så stor och så mäktig att han kan nog dra oss från höger och vänster tillbaka in i hans närvaro. Men vi behöver ändå vara vaksamma i hur vi lever. Vi måste våga lyfta upp de här lite komplexa frågorna om synden. För att inte ska ta lätt på den. För om vi struntar i vad synden gör i dig, då struntar du i att Jesus dog på korset och led för din skull. Jag tänker så här, kära vän. Sluta aldrig att leva i omvändelse. Det tycker jag är tecken på Guds fruktan och helgelse. När du visar att du är beroende, inte bara igår, utan idag, av korsets kraft. Så vill du fundera på att, hur är det med min inställning med Gud och min tro? Ja, men hur pulserar omvändelsekraften i ditt hjärta? Att så länge du lever i omvändelse tror jag det är tecken på att du lever kvar i din tro och inte behöver fundera så mycket på dina felsteg. Men med allt det så tycker jag vi behöver vara noga och tydliga med att vi måste bli lite mer radikala mot synden. För den får inte med sig någonting gott överhuvudtaget. Men tänk också på vad Paulus säger. Rombrev 7 kapitel, sista versen. Jag arma människa, vem ska frälsa mig eller rädda mig från denna syndens kropp? Jo, Jesus Kristus. Och så Rombrev 8:1. Därför finns det inte någon fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Så det finns två sidor här. Vi har kampen i oss. Men sen har vi en förståelse att lösningen för min kamp är att närma mig Jesus. Och sagt, jag vet att jag inte omfattande kan dra igenom alla de här texterna, men jag vill ännu ta en text snabbt till er. Kanske den lättaste av de här tre texterna för mig i alla fall. Så här säger Jesus. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen, jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Gamla översättningen tycker jag bättre om. Gå bort från mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. Här finns en par intressanta poänger vi kan lyfta fram. För första kan vi konstatera att situationen den utspelar sig på domedagen. Som visar att det är Jesus som är domare. Du kommer inte ha någonting att komma med när du dör, förutom Jesus. Det är han som håller din eviga destination i sina sårbemärkta händer. Sedan behöver du konstatera att på den dagen, och det här är ganska, nu talar jag lite jobbiga saker. På den dagen tycks det finnas människor som tror att de är på väg in i himlen. Så säger texten. Att det finns människor som med sina munnar har proklamerat Jesus som Herre. Då säger texten. Inte alla som säger Herre, Herre. Och det grekiska sättet är egentligen att uttrycka någonting väldigt kraftigt. Att man skrev båda orden efter varandra. Så egentligen sa de Herre. Så inte alla som ropar Herre med hög entusiasm och iver ska komma in i himlen. Men trots att dessa människor har gjort allt det här, alltså vi talar om en ganska hård kapacitetsmänniska som har drivit ut onda andar, gjort kraftgärningar och profeterat till och med. Alltså det är ganska, nu talar vi om ganska hårda saker. Saker man själv skulle vilja hålla på med lite mer än man gör. Men jag säger det räcker inte. Och vad är det Jesus poängterar i den här texten? Han säger, jag har aldrig känt er. Men innan i kapitlet så har Jesus talat om att frukten känner du trädet. Och tanken förs lätt till andens frukt, det Galaterbrev 5:21. Och det speciella jag tänker med en frukt är att den inte görs utan den bärs. Träd de bär frukt. Och vi människor, vi bär andens frukter. Vi gör inte generositet. Nu kan vi visa att vi gör generositet, men självbehärskning. Du får inte i affären efter mötet och köpa 1 kilo självbehärskning. Eller tålamod. Eller gästfrihet. Eller kärlek. Eller glädje. Det är någonting som kommer inifrån oss och getts till oss utifrån. Alltså från Herren. Jesus säger Johannes 15 att vi inte kan bära frukt om vi inte förblir i Jesus. Därför bör man tolka texten som att det handlar om en hög med muntjänare men vars hjärta är långt borta från Gud. En ytterligare hint ser vi i Matteus 15:8. Det är en bra vers. Jag citerar egentligen Gamla testamentet. Jesaja. Detta folk ärar mig med sina läppar. Deras hjärtan är långt ifrån mig. Titus 1:16 var en av de första bibelverser jag lärde mig som nyfrälst. Står det. De försäkrar att de känner Gud. Men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärdiga, trotsiga och odugliga till varje god gärning. Så kära vänner, det går inte att fejka ett kristet liv. Du kan bara ta emot det. Det går inte att gömma sig bakom gärningar eller religion. Det går inte att vara med i ett lovsångsband eller stå och predika eller vara mixare eller handla om multimedia eller ens tolka. Det för oss inte närmare Gud. Min dotter frågade mig här om veckan, Anders, varför kan man inte lyfta upp sig själv i håret? Jag försöker förklara snabbt om Newtons lag. Men på samma sätt är det med dig, kära vän. Du kan inte dra dig upp till himlen. Oavsett hur hårt du drar, det enda som händer är att några hårstrån försvinner. Och du får ont i huvudet. Vet varför du inte kan dra dig upp till himlen? Det är för att synden drar dig ner tillbaka. Enda sättet för dig att komma till himlen är om Jesus har fått ta dig dit. Det går inte att fejka ett kristet liv. Filipperbrevet är otvetydigt klart över att en dag ska alla knän böjas inför honom, inför Jesus. Och då tänker jag så här, att den dagen vi kommer inför himlen, vi alla stora skarorna här. Det är ganska fördelaktigt att Jesus känner oss och vi känner honom. Och hur ska det gå om? Ja, men Johannes 3:6 säger att det som är fött av ande, det är ande. Men framförallt den här versen som du nu ska kunna memorera åtminstone på någon dialekt, det är att den som älskar Gud är känd av honom. 1 Korinthierbrevet 8:3. Du behöver, och jag behöver, kapitulera och gensvara på himmelens kärlek som vi får genom att lära känna Jesus. Hosea i Gamla testamentet så skrev för så länge sedan så här att vi ska sträva efter att lära känna Herren. Vi behöver ännu mer kapitulera inför Gud. Bli lite mer kanske seriösa med Gud. 1 Johannes 4:8 står att den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Om jag ska ha min sista predikan, jag ska inte uttala en sån domsord här över mig själv, så ska jag bara önska en sak till er allihopa. Lev i ständig omvändelse. Sträva efter förlåtelse med alla. Lev inte i oförsoning. Och sträva efter att lära känna Gud mer. Om jag snabbt summerar de här små sakerna, så att det var bara ytlig sak. Jag kanske behöver återvända i höst kring det ämne lite till. Men om jag vill snabbt summera det. Tänk så här, om du är fundersam, om du har syndat mot den heliga ande, så har du knappast gjort det enligt Martin Luther och min pappa. Så länge du lever i omvändelse så kan du inte tappa bort din frälsning. Och så länge du lever den första kärleken och strävar efter att hela tiden lära känna Fadern, så kan du vara trygg i din tro, både den tidsåldern och nästa. Så vet vi att kärleken har nått sitt mål i oss, säger Johannes. Att vi inte har fruktan och rädsla på domens dag. Jag hoppas att ni här idag, ingen av er behöver känna en sån rädsla. Men känner ni en tveksamhet till att känna du Jesus? Är du nervös över din själs tillstånd? Det finns idag möjlighet för dig att bara komma fram och omvända dig till Jesus. Lovsångsteamet kan komma upp och ska vi ha ett härligt eftermöte tillsammans. Hebreerbrevet kapitel 12 så säger att vi ska behöva kämpa lite mera mot synden i våra liv. Han är lite sur på de här och mottagarna till brev. Han tycker ännu har ni inte kämpat i blods mot synden i era liv, står det. Och jag tror på nåden. Helt 100% är bara frälst beroende av nåd. Men jag tror jag förstått nåden när 100% vill motarbeta synden i mitt liv. Så om du finns här inne som har obekänd synd, kanske lever i synd, orenhet, vad än, då ska jag kunna tänk om det ska vara en bra nystart för dig. Bara vända om till Jesus. Få uppleva syndernas förlåtelse. Jag har bara en sån känsla här inne. Det finns flera av er här inne. Du ska behöva en nystart tillsammans med den helige ande. Se det gamla förbi, någonting nytt har kommit, säger Paulus. Och han säger det att jag sträcker mig framåt, jag glömmer det som är bakom. Han räknar det som avskrede. Allt det som han såg som en vinning så ser han nu som en förlust. För han har funnit det som var långt mer värdefullt, nämligen kärleken i Jesus Kristus. Och när vi får möta den här kärleken, då, det är då vi som den här Tom var inne på, den här unge mannen som han gick bedrövad bort från Jesus stod. Medan Sackeus, han jublade med Jesus. Och det är när vi finner Jesus, vi är inte ute efter hans gärningar, vi är inte ute efter hans välsignelse, vi är ute efter hans kärlek, hans hjärta, hans liv. Då går vi inte bedrövade därifrån, trots att vi ger bort allt vi äger och har. Åh, vad jag längtar efter att vi ska bli en församling som blir ännu mer överlåtna Jesus. Inte tjäna mammon eller eftersträva pengar eller framgång eller likes. Utan vi eftersträvar att vara kända av Jesus. Vi ställer oss bara fötter. Finns där inne och du är osäker på din frälsning? Är du osäker på den här Korintherbrevet 8 och 3? Att den som älskar Gud är känd av honom. Känner du av obekänd synd och saker som drar dig till världen? Eller du kanske inte ens är kristen än. I den här församlingen tror vi på radikala möten med Jesus. Radikala omvändelser. Där vi kommer fram inför Jesus med allt vårt. Så får han göra sitt. Det är härliga förebedjare som ber dig under tystnadsplikt. Lyssnar han på dig och befriar dig. Slänger du allt på Jesu kors. Så har vi ett härligt eftermöte när vi sen kommer. Vi har ett öppet avslut. Kan bara säga härifrån. Tar vi kafé sen när det behagar. Men nu tar vi en stund av Guds fruktig. Guds närvaro. Helig stund. Herre Jesus, nu ber jag för alla som är här inne. Jag ber Jesus om det finns människor som är osäkra på sin tro. Om de är frälsta eller räddade överhuvudtaget. Jag ber att du ska dra dem hem, Jesus.